Hej och välkomna till Gynpodden.
Hej, jag heter Helena Graflund Lagerkrans och jag är gynekolog och förlossningsläkare.
Och jag heter Lydia Graflund och jag är ekonom och representerar lyssnaren i den här podcasten som handlar om kvinnokroppen.
Det är vetenskaplig fakta om kvinnokroppen och det du hör i den här podden är det som man kan höra om man får träffa en läkare eller en barnmorska i ett möte. Men ibland så bjuder vi in gäster som berättar om sina personliga erfarenheter och ibland är det också spekulation, men då är det verkligen tydligt att det är spekulation. Annars är grunden för den här podden vetenskaplig fakta om kvinnokroppen.
Så är det. Hoppas att ni vill lyssna.
Välkomna.
Välkomna.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Den här veckans avsnitt av Gynpodden är sponsrad av Ester Care. Och Helena, det är ju det bolaget, vårdbolaget, som du och jag har varit med och startat. Där vi erbjuder digitala vårdmöten med specialister inom kvinnovård.
Precis. Och vi vet att det är väldigt mycket vårdpersonal som lyssnar på Gynpodden, vilket vi är jätteglada för. Och vi behöver alltid fler gynekologer till STK. Så därför vill vi nu göra en shout-out till alla er som lyssnar ute som vill vara med och förändra svensk kvinnovård. Vi söker specialister inom gynekologi, men också ST-läkare som har kommit en bit in i sin ST och som vill arbeta digitalt med handledning hos oss på STK.
Mm. Och precis som det är för våra patienter som kan söka vård hos oss, det vill säga att de kan bo vart som helst i landet eftersom vi är digitala. Om man laddar ner appen och så bokar man ett vårdmöte, så kan ju även läkaren bo vart som helst i landet eller flytta under tiden man jobbar hos oss. Det är ju väldigt, väldigt flexibelt eftersom man jobbar hemifrån. Och jag tänker att det måste ju också vara helt underbart att som läkare kunna arbeta hemifrån och planera sin egen tid några dagar i veckan.
Ja, verkligen. Och samtidigt vara med och förändra kvinnovården med kollegor som är otroligt drivna och engagerade. Det är jätteroligt att jobba på STK. Och jag tycker att det här är en häftig grej som vi gör just nu, att vi erbjuder gynvård i hela landet.
Och vilka är de vanligaste patientmötena du tar, Helena?
Ja, men det är ju klimakteriet, PMS, mensbesvär. Och det är ju såklart ärenden och diagnoser som går att hantera digitalt. Men vi remitterar också vidare när det behövs. Mm. Och tar labbprover när det behövs. Mm. Och så vidare. Mm. Så gå in på stcare.com, klicka på jobba hos oss i menyn för att läsa mer och skicka in en ansökan.
Tack så mycket.
Tack och välkomna.
Hej och välkomna till Gympodden.
Hej.
Helena, idag har vi en favoritrepris.
Ja, eller inte repris. En favoritgäst i repris.
En favoritgäst i repris.
Nu har du varit med så många gånger, så nu introducerar vi dig direkt bara. Rebecka Kaplan Sturk, välkommen.
Och den här gången fick du till namnet rätt, Helena.
Vad jag tänkte, alltså, bra Helena.
Har du följt med tillräckligt många gånger då,
Sturk,
då blir hela uttalet hela uttalet rätt. Jag har tänkt lite i förväg här. Hur var det nu med namnet? Men så kul att du är tillbaka. Du var ju med oss, du har varit med vid två olika tillfällen, eller hur? Och det första avsnittet som vi poddade med dig, Rebecka, det är vårt mest lyssnade avsnitt. Det var om kost och kvinnohälsa som vi släppte för ganska länge sedan. Otroligt uppskattat.
Så och nu gick vi ut på vår Instagram och ställde frågan om man har några frågor kring just kost och kvinnohälsa. Och vi har fått in så mycket frågor. Så det här är ju verkligen ett område som intresserar folk jättemycket. Mm. Och vi är så glada att du är tillbaka och pratar om det här med oss.
Och Rebecka, du är ju gynekolog och sen är du också kostrådgivare. Du är den enda gynekologen som är kostrådgivare i hela Sverige, tror jag.
Så vitt jag känner till, i alla fall.
Du besitter en unik kompetens. Och det som är härligt är att du jobbar ju också på STK, så man kan ju få träffa dig där. Om man har en tur, det är ju nästan alltid fullbokat, men om man har tur.
Tisdag eftermiddag här, oftast.
Ja. Så ja. Och sen är du också redaktör. Och du har skrivit böcker om kvinnohälsa och bland annat om vulvasmärta. Där har vi ju också varit med. Så du har varit med i flera avsnitt ju.
Mm. Mm,
exakt. Ja, fantastiska Rebecka, välkommen.
Du har varit och föreläst om vulvodynik.
Mm. Hos oss.
Hos oss.
Ja.
Vi är jätteglada att du är här och nu kör vi igång med dagens avsnitt som handlar om kost, fertilitet och livsstil med Rebecca.
Nu kör vi!
Nu kör vi!
Om vi börjar bara basic som vi ofta gör, men hur stor inverkan har kosten på vår fertilitet?
Hur långt är ett snöre?
Vi vet
ju inte det, och vi kan nog inte säga liksom att kosten som ett enda stort sjok. Vi kan nog inte säga att vi har studier som talar om hur stor inverkan det har. Utan det kan vara så att man har tittat på ett specifikt vitamin och visar att ja, men har man brist på det så har man 40% sämre fertilitet. Så att då, vitamin för vitamin kanske man har tittat. Men
vilken
inte
vitamin är det?
Kost.
Undrar nog alla andra som lyssnar på det här.
Ja, det är vitaminbrist till exempel.
Ja, det är vitaminbrist.
Det visar att där har man en klart sämre chans till graviditet och större risk för missfall.
Om man vill bli gravid så kanske börja äta D-vitamin, eller?
Ja, om det hade varit så enkelt.
Mm, okay.
Utan det som är visat är att D-vitaminbrist, det vill säga att om du har låga värden, det vi säger är under 50 eller kanske till och med under 25 i D-vitaminvärde, då finns det en poäng med att äta D-vitamin för att komma upp till ett normalvärde. Men om man går runt och har normalt värde på D-vitamin, så har man inget att vinna på att ta D-vitamin till skott.
Jag förstår. Jag tänker bara som kvinna, utan att kolla upp det, så kan det kanske inte skada att äta D-vitamin. Om det är vinter till exempel, man får D-vitamin av solljus. Det är ju knappt något solljus på vintern. Är det ett råd som ges att så här, ja, men ät D-vitamin?
Jag brukar säga så här, om du inte är utomhus, inte ens liksom kort stund på dagen, den lilla sol du får på vintern. Om det är så att du inte äter feta fiskar 2-3 gånger i veckan.
Just det, här kommer kosten in.
Ja. Eller om det är så att du har väldigt mörk hud eller kanske helt täckt klädsel. Mm. Någon av de grupperna, de rekommenderas D-vitamintillskott. Men annars, jag menar, har du ljus hy, äter lax 3 gånger i veckan, tar en promenad i solen varje dag. Nej. Då borde du inte behöva.
Det jag fångade upp var då, ät mycket fet fisk. Om du vill bli gravid.
Ja.
Det var min take away.
Och därmed avslutar vi det här
avsnittet. Tack Rebecca, då avrundar vi.
Och säger Rebecca så här att, ja men.
Men Rebecca, då säger jag,
medelhavskost.
Ja,
det är svaret på alla mina frågor, medelhavskost. Mamma, vad är klockan? Medelhavskost. Ja, nej, men det här med fisk är också lite, det är också ett tveeggat svärd kan man säga. För visst är det vår bästa källa till D-vitamin, men det är också potentiell källa till miljögifter och kvicksilver.
Men laxen då?
Ja, det beror ju på var den kommer ifrån. Alltså odlad lax, säger man ju. Det ska vi ju kunna äta.
Mm.
Om man till exempel tittar på de här listan på fisk, vad du kan äta under graviditet. Kikar man på den så kan man säga, men den kan jag äta om jag planerar en graviditet också. Men det är,
just det, den finns på Livsmedelsverket.
Man ska inte äta rovfiskar, för de står man högt upp i näringskedjan så får de i sig mycket tungmetaller, eller hur?
Precis.
Men odlad fisk, okej, inte så mycket tungmetaller, men de har väl inte lika högt D-vitaminvärde heller?
Nej, det är samma. Så det är lite
svårt.
Det är svårt med fisken. Sen finns ju D-vitamin också i mellanmjölk. I de flesta såna här växtdrycker, typ havredryck och så vidare. Många av dem är ju berikade med D-vitamin.
Mm.
Det finns D-vitamin i leverprodukter, i svamp.
Käka leverpastej.
Ja, det är gott.
Och innehåller järn också, vilket är bra.
Ja, det gör det. Så att det finns ju andra källor också. Men är det så att man inte kan äta fisk, man kanske är allergisk eller tycker att det inte är gott, om man inte kan äta nötter, där finns det också mycket D-vitamin, så kan man ju ta ett D-vitamin tillskott också.
Okej, så det här var de punkterna som man som kvinna kan tänka på, eller?
Ja.
D-vitamin, mera medelhavskosten, vad tänkte du på där?
Alltså inför att bli gravid.
Alltså, när man har tittat på olika typer av kosthållning eller dieter, vad som är gynnsamt eller inte gynnsamt för fertilitet, både för män och kvinnor. Så den enda som egentligen sticker ut, som man har riktigt bra evidens för, det är medelhavsdieten. Och vad är den? Jo, det är ju att man äter mycket fisk. Man äter ganska lite rött kött. Det är mycket frukt och grönt och fullkorn. Det är mycket olivolja och nötter. Så att det är liksom det som är basic, grunden.
Så, en fråga som är lite out där, men har man högre fertilitetschans om man bor typ i Spanien jämfört med Norden till exempel? Nej. Eller ett medelhavsland? Nej.
För då ska jag säga igen, studierna när man tittar på medelhavskosten, då har man tittat på vad händer om vi ger medelhavskost till någon som bor i ett land där man normalt sett inte äter den typen av kost.
Mm.
Okay. Som vi till exempel. Men den är inte gjord, studien är inte gjord så att man har tittat på spanjorers fertilitet jämfört med ska vi hitta på?
Ja, men
nordamerikaner svenskar. Eller svenskar? Nej, ja. Men det är inte så den är gjord, utan det är vad händer om vi byter kosthållning.
Men har man, som en sista fråga på det här ämnet, man tittar inte fertilitet per land, tänker jag.
Det kan man ju göra. Ja. Egentligen tittar man väl då på ett ord som heter fekunditet, alltså chans att faktiskt få ett levande barn.
Mm.
Inte bara det att bli gravid, utan man vill ju också att graviditeten ska gå hela vägen till ett barn. Jo, sådana studier finns, men jag kan det inte.
Nej.
Utan till,
intressant område som vi kanske ska prata om någon gång. Mm. Hur det ser ut i världen och vad anledningen till det kan vara.
Och hur ser det ut för män?
Där är det, ju, det är samma diet där. Det är medelhavsdieten om man liksom ska ta diet under ett stort paraply. Sen om man tittar på lite mer såna små detaljer, så kan man säga att det som kan skilja sig från mellan män och kvinnor, det är att till kvinnor rekommenderar man feta mejeriprodukter. Och till män rekommenderar man magra mejeriprodukter ur fertilitetssynpunkt. Så att man får ha varsin mejerihylla i kylskåpet om man lever man och kvinna tillsammans. Ja, det handlar ju om de, här, liksom, de typer av fetter som finns i mejerier och hur de påverkar ägg och alltså livmoderslemhinna och hur det påverkar spermier. Och det är inte riktigt, det ser inte likadant ut.
Okay. På ämnet så kommer jag ihåg när vi poddade förra gången att vi pratade mycket om kaffe, för att det är ju många som undrar över det, och det känns också som att det är många som uttalar sig kring det, att man ska sluta med kaffe för att det påverkar fertiliteten. Och det vi kom fram till då var ju att det påverkar inte fertiliteten, men att det kan mycket kaffe kan leda till tidigt missfall för kvinnan då. Men jag och mina kompisar diskuterade att kaffe påverkar mannens fertilitet.
Det kan, alltså kaffe kan påverka spermieutvecklingen. Så det kan påverka kvaliteten på spermierna, hur pass bra de simmar och så vidare. Och det kan också påverka själva DNA-innehållet, DNA-strängen i spermierna och deras förmåga att faktiskt befrukta ett ägg. Så att för att bli förälder så får gärna mannen dra ner på kaffeintag. Ja. Men det är inte visat att det för kvinnan blir så större chans att bli gravid genom att ta bort kaffet.
Nej.
Förrän hon är gravid.
Just det.
Då ska man ju dra ner på det.
Det är ju intressant, för att jag tycker att många gånger när man pratar om fertilitet så handlar det just om, nu pratar vi om kvinnan för det här gympodden, men jag tycker också när man pratar med vänner att det handlar mycket om vad hon gör och sådär, och vad hon äter och vad hon förbereder sig med. Men det är ju klart att det spelar roll för mannen också, för att spermierna ska ju funka bra också. Och då är det ju intressant att ta upp just det, att då får killarna dra ner på kaffe, då får de anpassa sig någon gång. Men, under hela den här perioden.
Jag håller med. Men finns det någon sån här liksom mått som man kan ange? För kvinnor som är gravida säger man ju att ungefär 3 standard koppar kaffe om dagen.
Två till tre.
Finns det någonting sånt för män inför graviditet?
Studierna är gjorda så att det är samma mängd. Okay. Så 200-300 milligram koffein. Så att vi ska inte bara tänka kaffe där, utan vi ska också tänka energidrycker, läsk som innehåller koffein. Te innehåller också koffein, även om det inte är så mycket.
Mm.
Så egentligen ska man liksom räkna ihop hela dosen. Och sen är det ju väldigt skillnad om man tar sig en kopp bryggkaffe eller om man tar sig en espresso.
Mm.
Så där kan man faktiskt kika på Livsmedelsverket. Kan man bara söka på koffein, så finns det en jättefin lista där.
Hur
många milligram innehåller. Är det i varje typ av dryck?
Bra. Det kan man tipsa sin kille om.
Alkohol, påverkar det?
Det påverkar, men då har man sagt att vi vet inte riktigt var gränsen går. Vi vet att stora mängder alkohol är negativt för fertilitet, både hos män och kvinnor. Men det har inte varit riktigt tydligt var den här tröskeln är. Man säger att 5 standardglas eller mera ska vara negativt. Och vad är då ett standardglas? Ja, det är 15 centiliter vin eller 12 gram alkohol eller 33 centiliter starköl.
Och då pratar vi i veckan?
Ja.
Så inte 5 om dagen?
Inte, nej, men det är nej, ju, då är ju vi uppe i en riktigt hög
konsumtion. Men, det är fan, men så vad är det vi säger? Typ 5 öl per vecka. Det är det vi säger. Mm. För det tror jag är en kanske, alltså det är ju faktiskt en förändring för många män. Alltså de dricker ju ofta ganska mycket öl. Mm. På helger och
sådär. Är inte du lite könsdiskriminerande nu?
Tycker du? Jag känner mig inte ute på djup vatten när jag säger att killar dricker mycket öl. I alla fall i det sammanhanget jag befinner mig i. Okay. Så är det liksom killarna som dricker mer öl än tjejerna. Mm. Definitivt.
Och tjejerna dricker?
Vin.
Ja.
Ja. Men det jag ville säga, oavsett om det är öl eller vin eller vad de nu dricker, så skulle jag vilja säga att de killar jag känner dricker oftast mer än vad jag dricker i alla fall. Jag dricker inte så himla mycket heller. Och att 5 öl på en vecka, har de två ute kvällar. Alltså det blir lätt det. Och det kan man ju skicka med då, att tänka på. Att det faktiskt påverkar fertiliteten om man nu vill ha barn.
Mm. Mm. Rökning, snus?
Ja, båda påverkar ju. Snus är ju inte tittat så mycket när det gäller kvinnor egentligen. Men när det gäller snus och män så har man ganska nyligen faktiskt kunnat visa att snusning ger sämre spermiekvalitet och färre spermier.
Mm-hmm.
Ja.
Är det sant? Ja. Som håller i sig över tid? Inte bara under den tiden man just snusar? Utan...
Nej, den tiden man snusar.
Ah, ja. Okay. Så om man sen slutar så...
Det är en svensk studie som är gjord på värnpliktiga. Så att det är unga killar man har tittat på. Men sen, rökning vet vi är negativt både för ägg och spermier.
Mm. Och för mycket annat. Mm. Så röka borde man inte
göra. Jag kanske inte ska uppmana till rökning överhuvudtaget.
Ja, okej. Väldigt konkreta, bra grejer.
Så bra.
Här. Om man tittar på det, har du några mer generella så här do's and don'ts under, alltså just för att bli gravid? Vad gäller kosten?
Man ska nog tänka sig att man ska byta ut en del av det här röda köttet. Eller animalisk föda överhuvudtaget. Och mer frukt och grönt. Mer protein från växtriket har visat sig vara positivt för fertiliteten. Mm. För både män och kvinnor.
Mm.
Och då är vi tillbaka i det här eviga tjatet om medelhavskosten.
Just det.
Ja. Där ju liksom basen är vegetabilier.
Mm. Hur ser livsstilsråd ut i övrigt om man tänker, om man bortser bara från kosten? Träning, sömn?
Ja, om man börjar med träning så är det här gamla klassiska lagom är bäst. Att röra sig lagom eller att liksom inte vara stillasittande är ju såklart bättre än att vara stillasittande, både för män och kvinnor.
Hur påverkar det fertiliteten? Jag förstår ju att det påverkar välmående. Hur påverkar det fertiliteten?
Du menar rent fysiologiskt, mekanistiskt?
Ja.
Lite svårt att förklara, tänker jag. Men det är ju så här, när vi tränar och rör oss, dels handlar det ju om att det hjälper oss att hålla en normal vikt, såklart.
Mm,
okay. Men sen är det också så att träning påverkar ju också våra hormoner. Det sänker vårt kortisol, alltså vårt stresshormon, och det ökar istället våra välbefinnande hormon. Och det i sin tur påverkar våra könshormoner. Mm. Framförallt mycket kortisol kan ju vara hämmande för både östrogen och progesteron och testosteron. Så det är nog flera mekanismer som samverkar i det där.
Ja.
Men det här med träning, det är ju också det att för mycket av någonting är ju aldrig bra.
Mm.
Och där har man visat att de som tränar väldigt intensivt, eller man satte definitionen som kardiovaskulär träning 4 timmar per vecka eller mer. Och då är det liksom, vad ska vi säga, löpning, intensiv cykling, aerobics och så vidare. Att det faktiskt var negativt för fertiliteten. För både äggkvalitet och spermiekvalitet när man tittade på IVF-par, men också det man kallar för time to pregnancy, alltså hur lång tid tar det att bli gravid från att jag börjar försöka. Det var inte positivt att träna för mycket och för intensivt. När det gäller styrketräning så är det inte studerat. Men man kan ju tänka sig att det är samma där, att det är bra att göra det, men i måttliga mängder.
I måttliga. Mm.
Vet ni vilka idrottsmän som har den sämsta spermiekvaliteten?
Maratonlöpare.
Nej.
Cyklister.
Ja.
Såklart.
Cyklister, ja. Sitter timme efter timme och nöter med den där stackars spermieproduktionstestikeln i kläm.
I kläm, ja.
Nej, men det är faktiskt det är väldigt tydligt att det är så.
Ryttare då? Ja, just det. Ryttare måste ju nästan ha samma effekt.
Ja, men
OS-vinnare har ju i varje fall tre.
Ja, men jag tänker så här.
Peter Fredriksson.
Ridsport, de sitter ju inte lika länge i sadeln.
Nej, de sitter ju inte åtta timmar.
Nej,
liksom.
Nej.
Sant. Och kanske skillnad på om man är hoppryttare eller dressyrryttare. Men nu är vi ute på ett tunn is.
Tänker jag att det dunkar väldigt mycket.
Måste påverka. Ja, nej, men okej, vi släpper den. Gå vidare.
Dunkar.
Lilla tajta kalsonger, men ja. Vi har allt för rädda av spermierna.
Har manliga ryttare suspensoar?
Nej. Okay, nej.
Nej.
Men då har vi förstår vad jag menar. Ja. Okej, okay, åter till trallning. Ja, men manliga cyklister har lägst fertilitet. Sömn, om man tittar på det. Om det påverkar fertilitet.
Inte sömn i sig så vitt jag vet. Men sömn som i liksom konceptet stress och upplevd livskvalitet och depression. Så där kommer ju sömnen in också. Och där är det ju samma sak, att sover vi dåligt eller om vi stressar mycket så stiger våra kortisolnivåer. Och det minskar ju också fertiliteten. Det svåra är där ju att veta vad som är hönan och ägget.
Mm.
Är jag stressad och sover dåligt för att jag inte lyckas bli gravid? Eller blir jag inte gravid för att jag är stressad och sover dåligt?
Ja,
vi vet ju inte vad som... Nej. Oftast vet vi inte vad som kommer först.
Det man kan börja med är att börja träna. Så man får ner kortisolnivån och sen ser man...
Mm. Och där är det ju visat att sådana träningsformer som är kända för att sänka stress, som yoga, qigong och tai chi, de har en positiv effekt på fertiliteten.
Mm.
För att sänka stressnivån.
Mm. Jag tycker att det är, vi pratade om det här i ett poddavsnitt när vi pratade om träning just och hur viktigt det är. Men jag tycker ju att joggning är för mig så meditativt och någonting som har hjälpt mig alltid genom livet när man har varit väldigt stressad.
Mm.
Så det känns ju verkligen som du säger. Alltså man känner igen sig väldigt mycket i det du säger. Att det sänker ju faktiskt stressnivån. Och om stressnivån är negativ för fertiliteten så... Ja, det är jätteviktigt såklart att, med fysisk aktivitet då.
Mm. Och då gäller det ju att hitta det som passar den. Och
absolut.
Mm. Joggning. För mig var det ju långdistanslöpning. Mm. Jag menar, vad man än trivs med.
Mm.
Det enda som jag nog vill skicka med är ju att om det är så att man genomgår en IVF, om man är kvinna och genomgår en IVF, då ska man tänka sig för lite vad man väljer för typ av träning. Därför att man brukar då avråda från träning som innehåller hopp och stötar. Därför att när man gör en IVF så blir det ju väldigt många ägg.
Mm.
Man stimulerar ju för att det ska bli väldigt många ägg mogna samtidigt, och då blir ju också äggstocken stor. Och är det så att man håller på med en träning där man hoppar och skuttar, så finns det en risk att den faktiskt, att äggstocken snor sig runt sin egen skälk, att man får det som kallas för torsion. Så vid IVF så är det lugn träning som gäller.
Mm. Promenader och yoga.
Mm. Mm. Ja, styrketräning.
Mm. Mm. Ska vi nämna folsyra som man ska tänka på innan man, eller när man försöker bli gravid?
Mm.
Varför är det viktigt?
Ja, det är viktigt av flera skäl. Dels är det viktigt för att minska risken för att barnet eller fostret ska få neural rörsdefekt, alltså ryggmärgsbråck. Och det är ju egentligen därför man har infört rekommendationen.
Mm.
Men sen är det så att folsyra tillskott, om man börjar med det 3-4 månader innan man planerar att bli gravid, så har man också visat att det förbättrar äggkvalitet. Det förkortar time to pregnancy, som det heter. Och vi har ju en rekommendation på 400 mikrogram folsyra. Det är det som ingår i de här gravidvitaminerna till exempel. Men det finns många studier där man har testat lite högre doser, och i många länder så är man faktiskt på väg att höja det här till 800 mikrogram. För att man har visat att det har ännu bättre effekt när det gäller äggkvalitet eller förmåga att bli gravid, minskad risk för missfall.
Mm-hmm.
Så att vi får se.
Men inte på just den här ryggmärgsbråcket?
Nej, där räcker det med 400 mikrogram. Okay. Men här, man har liksom i andra sammanhang.
På lite flera sammanhang.
Ja, precis. Så intressant. Vi får väl se om vi hamnar där också så småningom. Men vi är inte där än i våra riktlinjer.
Nej. Helena, jag tycker vi dyker in på frågorna.
Ja, för de är så många. Har en massa frågor. Så vi gör det. För det är många som har ställt frågor. Det här tänkte vi skulle handla mest om fertilitet. Men det är många som har ställt frågor om graviditet också. Vi kan ju
baka in dem lite när det
går förbi dem. Exakt.
Ja, eller, ja.
Jag tar upp dem.
Mm. Mm.
Jag börjar.
Ja.
Okej. Kan livsmedelsallergier påverka fertiliteten? Det lyfts ofta på sociala medier, men det känns tveksamt.
Mm, den enda allergi eller intolerans egentligen, skulle jag vilja säga, som kan påverka fertiliteten är glutenintolerans. Om det är så att man då inte hörsammar det och äter glutenfritt. Det är den enda som egentligen är studerad tillräckligt. Så det vet man, att en obehandlad glutenintolerans sänker fertiliteten hos både män och kvinnor.
Sänker fertilitet eller ökar risken för missfall?
Jag vet studier där man tittar på fertilitet och time to pregnancy. Mm, okay. Missfall vågar jag faktiskt inte säga rakt av. Det är säkert studerat, men jag kan inte komma på någon studie. Men där är det väldigt viktigt att undersöka. Det här gäller de som är glutenintoleranta eller har celiaki.
Mm,
det
finns ingen och har vinst en pågående med, inflammation. Liksom.
Ja, det finns ingen vinst med att den som inte är glutenintolerant ska plocka bort gluten ur kosten för att förbättra sin fertilitet. Det är inte visat.
Mm. Jag har hört att socker ska påverka äggens kvalitet. Stämmer det?
Nej, inte direkt. Inte äggkvalitet direkt. Men om man tänker sig en, liksom en omväg. Högt sockerintag kan ju leda till en övervikt. Och vi vet att övervikt påverkar äggkvalitet. Men det är inte direkt samband socker-ägg.
Nej. Hur/om kosten påverkar kvaliteten på bröstmjölken?
Ja, det gör det ju på sätt och vis. Det är ju så att bröstmjölken är ju, det är ju barnets, i början åtminstone, den enda näring den får. Så att ska det vara tillräckligt med kalk och järn och B12 så spelar det ju absolut roll vad mamma äter. Så att det gäller ju även där, precis som under graviditet, att äta en varierad kost. Se till att få i sig alla vitaminer och mineraler.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Veckans avsnitt av Gynpodden är sponsrat av mittpreventivmedel.se som är en informationssida från Bayer.
Mm. Jättebra informationssida. Den är full av information och material för att du på bästa sätt ska kunna välja vilken preventivmedelsmetod som passar dig allra, allra bäst.
Mm.
Och det vi tänkte prata om idag, det är att det finns någonting som heter samtalsguide på den här sidan.
Mm.
Och det är ett formulär där man får en massa frågor, till exempel så här, att komma ihåg att ta med preventivmedel dagligen är inget problem för mig, eller ibland svårt, eller inte min grej.
Mm.
Eller om jag blev gravid nu och så vidare. Liksom. Så att man får kryssa i en massa frågor och ta ställning och fundera innan du träffar din gynekolog eller barnmorska. Så att du liksom verkligen får med alla frågor som är viktiga för dig i det där mötet.
Ja.
Så man kan fylla i den på den här hemsidan, så kan man skriva ut den här blanketten och ta med den.
Ja. Jag skulle säga att det verkar ju som att det är framförallt 4 kategorier som är väldigt viktiga. Och sen så spelar det ju in vad du har tagit innan och hur det har funkat för dig och sådär, och din historik. Men det verkar ju som att det handlar mycket om hur liksom ordningsam man är, eller hur strukturerad man är att kunna ta någonting dagligen.
Mm.
Hur viktigt det är att man inte blir gravid.
Mm.
Användning av hormonella preventivmedel. Och om man vill påverka sin menstruation på något sätt. Mm. Så det verkar som att det är de 4 kategorierna som man bör fundera på innan man väljer ett preventivmedel. Man får bra guidning i hur man ska svara på de här med olika kategorier och olika svar. Och sen så tar man med sig det till sitt möte med barnmorska och gynekolog, och då är man väl förberedd.
Mm. Och jag lovar er att om ni gör det här innan ni går till en barnmorska eller gynekolog, då kommer ni få mycket bättre hjälp. För att det här är liksom ingenting som bara finns i en, utan man måste liksom fundera lite på vad är viktigt för mig? Vill jag ha mens eller inte? Och så vidare. Så att gå in på mittpreventivmedel.se och titta runt där och gör den här
samtalsguiden.
Tack Bayer för att ni har utvecklat denna braiga sida om preventivmedel.
Den är otroligt bra. Tack så jättemycket.
Tack.
Finns det något som män kan göra eller till exempel äta för att främja många rörliga spermier?
Mm. Det finns det faktiskt. Det är visat att, att äta multivitaminpreparat med antioxidanter och som innehåller zink också. Det är visat att det kan påverka både antalet spermier och deras rörlighet.
Intressant.
Så antioxidanter och vitaminer, det är visat till män att det har betydelse. Men när det gäller kvinnor så är det bara visat egentligen folsyra. Om man ska så här, dra över en kam.
Mm. Hur påverkar sockerintag och övervikt fertiliteten? Med vänliga hälsningar, en godisgris.
Ja, det svarade jag ju nästan på nyss. Men det handlar ju framförallt om det här med sockerintag som ju kan leda till en övervikt.
Ja, men jag tror att hon undrar hur övervikt påverkar fertiliteten egentligen.
Mm. Och där är ju massa med funktioner som påverkas. Dels så är det ju så att om man har en ökad fettmassa så har man ju det lagrat en massa östrogen till exempel. Vilket kan göra att man inte får samma regelbundna menscykel, inte samma fina utmognad av ägg. Det påverkar också livmoderslemhinnan och dess förmåga att faktiskt låta det här ägget få fästa. Sen finns det ju andra, blir liksom rejält överviktiga, så finns det också sådana faktorer som sömnapnésyndrom till exempel. Det är väldigt tydligt kopplat till övervikt och graviditet och till missfall och tidig födsel. Så att det är ju liksom både hormonella saker men också andra saker som vi kanske inte kan mäta.
Mm. Kan dålig kost påverka fertilitet?
Ja, är det korta svaret. Framförallt är det visat, ni har frågat mycket om socker, men jag skulle säga något som är mycket mer intressant när det gäller fertilitet, det är egentligen transfetter som ju finns i chips och snabbmat och kakor. Det är väldigt tydligt visat att det påverkar fertilitet, äggkvalitet, spermiekvalitet, testosteronproduktion och så vidare.
Myter och råd kring kost när man är gravid? Det är en stor fråga, eller den är ganska bred.
Ja, det finns mycket myter. Man kan säga så här, det finns väl fler myter än vad vi tror vi kan komma på. Men det allra enklaste är faktiskt att gå in och titta på Livsmedelsverket. Och under deras flik gravid. Det är liksom ganska klart och tydligt och pedagogiskt. Och det finns också en bra funktion där som heter Fråga Liv. Där man kan skicka in en fråga. Och så får man svar av dietister som är specialinriktade just på graviditet och amning.
En myt som jag tycker är intressant, eller det kanske inte är en myt utan bara en outdated råd som har ändrats. Men det var att man inte, förut fick man väl inte äta sushi va? Men att nu får man det.
Mm, precis. När jag väntade mina två första barn, då fick man absolut inte äta sushi. Vilket ju var det enda jag då längtade efter. Och sen barn tre som var en sladdis, så var det plötsligt okej. Förutsättningen är då att fisken har varit frusen.
Vilket man antar när det kommer från en restaurang.
Ja, men den har nästan alltid varit frusen på sushi-restaurangerna. För den måste vara frusen för att man ska kunna slicea upp den på ett bra sätt.
Så ser ju liksom riktlinjerna ut överhuvudtaget för restaurangerna. Att de ska frysa överhuvudtaget.
Det kanske inte har med upp att skära upp den.
Jo, Helena, det hade du göra.
Jag frågade nämligen detta varje gång jag gick till en sushi-ställe när jag var gravid.
Ja.
Då sa de så här, ja, men den måste vara frusen för man kan inte skära den så här fina bitar annars. Okej. Okay. Ja, vilka kosttillskott bör man satsa på om man vill bli gravid förutom folat? Vi har berört det lite vad det gäller män och kvinnor, men är det något mer där?
D-vitamin i speciella fall då skulle jag säga. De som då som sagt inte äter fet fisk eller inte någonsin träffas av solen. Är det så att man är kvinna och har väldigt rikliga menstruationer, då har man sannolikt lite dåliga järnvärden. Och dåliga järnvärden kan göra att det blir svårare att bli gravid. Plus att det blir en himla jobbig graviditet om man redan från början går in med dåliga järnvärden. Så att järntillskott...
Varför då? Eller varför blir det jobbigare?
Därför att man är trött. Mm. Trött, andfådd, yr i huvudet.
Man sjunker i järn när man blir gravid. Och om man går in i graviditeten med väldigt låga järnvärden så blir man ju snabbt väldigt, väldigt låg igen.
Och när man har järnbrist så blir man trött.
Och det är också så här att om man ska börja äta järntabletter i tidig graviditet, när nästan alla mår illa, eller åtminstone 80% av alla gravida mår illa, det är ganska jobbigt. Mm. De är inte supermumsiga och har rätt mycket biverkningar med förstoppning och så vidare.
Mm.
Så fyll på innan istället.
Bra råd.
Ja. Mm. Och för männen så är det ju då antioxidanter och zink som är kosttillskottet.
Jag är pescetarian. Är det något jag missar att äta för att ha en bra fertilitet?
Egentligen inte skulle jag säga. Men äter du fisk och det är feta fiskar, då får du i dig omega 3 och B12 i fisk, D-vitamin och så vidare.
Mm.
Kan vara bra att se till att äta rätt mycket av bönor och linser för att få i sig järn.
Just det.
Kan vara det som kan vara lite knepigt med fisk.
Mm.
Vad är lagom för att inte det hälsosamma ska bli ohälsosamt kopplat till fertilitet?
Mm. Den är ju svår, men jag tror att jag förstår frågan. Ska man hålla på och nörda ner sig i hur många mikrogram D-vitamin har jag ätit idag och så vidare? Nej, det ska man ju inte. Alltså hur tråkigt blir inte livet då? Och då kommer jag tillbaka till det här gamla tjatet igen. Alltså om man följer medelhavskosten, gör det så enkelt som möjligt. Följ den typen av kost, men då vet man att då får man i sig det man behöver.
Mm.
Och inte hålla på och nörda ner sig i kalorier och mikrogram och milliliter.
Mm. Stämmer det att en ökning av progesteron leder till ökad ämnesomsättning, vilket leder till ökad hunger?
Att det finns en koppling mellan hunger och framförallt sötsug med stigande progesteron, det vet vi ju.
Mm.
Det märker man ju, det hjälper ju bara att titta på hur reagerar vi de sista 2 veckorna av menscykeln när progesteronet är högt. I alla fall är det då som jag helst vill käka godis, tror inte att jag är ensam. Och vi ser också när man ger läkemedel med syntetisk progesteron, så gestagen, att det kan trigga sötsug.
Jag skulle bara vilja klämma in en egen fråga.
Ja.
jag fick höra det här för inte så länge sedan, så var det någon som sa till mig, det är så bra med, hon hade köpt liksom sådär små färdiga påsar varje dag, liksom med kosttillskott, där allting som en kvinna behöver. För då kan man äta lite vad som helst och så vet man att man får i sig det man ska. Liksom. Det är någon som har räknat på det här. Kan man ersätta allt nyttigt i mat med kosttillskott? Vad tänker du om det?
Allt kan vi ju inte ersätta. Jag tänker att det man tappar om man tycker att man ska äta piller istället för mat, du tappar ju fibrer till exempel.
Just det.
Det har du inte fibrer i kosttillskott.
Nej.
Sen är det så att i de allra flesta fall så är de vitaminer och mineraler som finns i kosten, de är vi gjorda för att ta upp.
Mm.
Vi tar inte upp kosttillskott på samma sätt som vi tar upp ur kosten. Så att säga att jag kan ersätta en bra kost med piller, nej, inte riktigt.
Hur påverkar kemikalier i schampo och hårfärg och hudvård etc. fertiliteten?
Mm. Den där har jag fått många gånger och jag brukar lite elegant ducka och skicka den vidare till en hårfrisör eller någonting. Det diskuteras jättemycket, vet jag. Framförallt har det diskuterats kring det med hårfärg och fertilitet och graviditet. I Danmark så avråder man från att färga håret under graviditet för att det kan påverka fostret. Vi har inga sådana riktlinjer i Sverige. Och studien i Danmark som den baseras på är ganska svag evidens. Ska jag säga. Men exakt, det är ju så här, det är olika ämnen i olika produkter. Så att jag har lite svårt att svara på det. Jag brukar ju säga, fråga din frisör. För jag tänker att de har bättre koll.
Kan plast, till exempel i matlådor, det sägs ju vara hormonstörande. Kan det påverka fertiliteten nämnvärt?
Sannolikt, ja. Det kom en jätteintressant avhandling hösten 21 från Karolinska institutet. Där man hade tittat på olika typer av plaster eller egentligen hormonstörande ämnen generellt då, i olika typer av plaster. Och så hade man undersökt 3 grupper av kvinnor. En grupp som hade fött levande barn, en grupp som hade haft missfall och en som genomgick IVF. Och då tittade man på ett stort antal av de här olika ämnena. Och då kunde man hitta spår av de här ämnena i follikelvätskan, alltså vätskan som omsluter ägget. Man kunde hitta det i moderkakan. Man kunde hitta det i fostrets tarm.
Och det små plastpartiklar.
Ja, mm. Och det visade sig att det var vanligare att pojkfoster hade sugit åt sig det här än flickfoster dessutom. Så det här påverkar oss och det påverkar nästa generation.
Men kommer inte det här också från att vår mat äter plast? Alltså till exempel fisk äter ju plast i haven, har man ju sett. Och att det kan komma från det, att det inte bara ligger i här kanske inte är ditt område. Men att det inte bara ligger i att man inte ska värma mat i en plastmatlåda i mikron. Liksom.
Den här studien är ju inte gjord så att man kan identifiera exakt var den kommer ifrån. Men det finns ju de som faktiskt inte äter fisk överhuvudtaget. Men som ändå, när man kan hitta de här ämnena. Och så att det kommer ju från alla möjliga håll. Att vi värmer plast i mikron som du sa. Men också att vi slår in mat i plastfolie. Ju fetare mat som vi slår in i plastfolien, desto mer av plasten kommer maten att ta åt sig. Så det ligger nog mycket i att vi ska plastbanta.
Mm.
Sen att den här studien visar att man kunde hitta de här ämnena i ägg och i foster och så vidare. Det är ju inte visat hur pass det påverkade fertiliteten eller hur pass det påverkade risken för missfall. Men bara det att vi för det vidare kan ju göra att man känner att man kanske vill dra åt sig öronen och plaststäda lite hemma.
Mm. Liksom. Jag tänker att vi ska avsluta med en lite bredare fråga, Helena, som vi har fått in några stycken som handlar om frågor och myter där man tycker att man har läst väldigt mycket kostråd eller mycket kostförbud som kommer från alternativmedicinska konton. Där det nämns några stycken här. Och om man ska liksom lita på det och vart det egentligen kommer ifrån. Nu har vi inte så mycket konkreta exempel. Ett konkret exempel som jag vet ofta tas upp är ju att kaffe leder till infertilitet till exempel. Det är ju väldigt vanligt att det tas upp. I alla fall ett väldigt stort konto här i Sverige som tar upp det ofta.
Mm.
Och det vet vi ju inte stämmer, eller hur?
Nej, det är inte visat att det är så.
Nej.
Jag får ju ofta beskrivet för mig att många tycker att det är knepigt att vi i ena änden av skalan har en grupp, ofta starkt vägande på Instagram, som påstår att kost påverkar fertilitet eller kost påverkar kvinnohälsa på ett visst sätt och framlägger att det är väldigt tydligt. Och sen i andra änden av skalan så har vi gynekologer eller andra läkare som är så här, nej, det finns inga evidens för kost och kvinnohälsa överhuvudtaget.
Mm.
Och så har vi ett litet tappert gäng i mitten som försöker säga, ja, men kanske, men så. Och det som är jättesvårt när det gäller kost och fertilitet och kost och kvinnohälsa överhuvudtaget, det är ju att göra studier på kost är svårt. Det är ju inte som att jag ger er varsitt piller med läkemedel och den ena har fått läkemedel och den andra har fått placebo. Och ni vet inte vad ni har fått och jag vet inte vad jag har fått. Det är en snygg studie.
Mm.
Men med kost, jag kan ju inte säga, Helena, nu ska du gå hem och äta lax 3 gånger i veckan. Men Lydia, du får bara äta torsk 1 gång i veckan. Ni kommer ju veta vad ni äter. Mm. Och det kommer ju också påverka utfallet.
Mm.
Mm. Och om jag istället säger så här, Helena, om du tänker tillbaka 12 månader i tiden. Hur många gånger i veckan har du ätit valnötter? Men för det första, minns du det? Och för det andra, kommer du tala om sanningen för mig?
Det just valnötter lite kanske inte behöver ljuga om, men chips
och glass. Ja, men det är ju så. Ja. Studien är ju, på kost är ju ofta gjorda så att man ska komma ihåg vad man har gjort. Eller att man ska göra en kostdagbok.
Ja.
Och alla som gör kostdagböcker ljuger. Det utgår vi alltid ifrån liksom, i studier eller när man sitter som kostrådgivare. För man skarvar lite.
Man tycker att det där räknas inte.
Nej, men den där var en sån liten chokladbit. Och, ja.
Allting som man äter när man står upp räknas ju inte.
Precis, eller på väg. Eller man ska åka vägen.
Precis, allt man äter.
Men så
man
det du menar är att det är svårt att genomföra vetenskapliga studier på det här. Och därmed komma med det som läkare och säga att det här är vetenskapligt.
Vi kommer aldrig kunna få så tung evidens som vi kan få när vi studerar läkemedel till exempel. Samtidigt är det ju så att man får inte, bara för att det finns en studie som har visat någonting, så kan man inte säga att det är visat.
Nej.
Jag hittade en studie idag till exempel där man hade testat att ge en grupp med personer ett visst, det var munkpeppar, det kan jag lika gärna säga, det är liksom en sån här alternativmedicin. Och så skrev man att jo, men det fungerade, för det var 48 personer och av dem så blev 7 gravida inom 3 månader. Och för det första, 48 personer, det är en ganska liten studie. Och att bara 7 av 48 blir gravida på 3 månader, det tycker inte jag är något bra resultat. Det är ju egentligen sämre än vad man skulle tänka sig om man inte åt munkpeppar.
Men i mina öron så låter ju det här då som till exempel då den väldigt ifrågasatta kaffen för kvinnor. Mm. Och att det skulle påverka fertiliteten. Att man inte kunnat visa det, det låter lite vagt då. Kan det vara så att kaffe påverkar fertiliteten, bara att man inte har kunnat genomföra en studie på det?
Och det kan vara så. Det är mycket möjligt. Och då behöver man ju större studier. Man behöver lite snyggare gjorda studier.
Mm.
Man får, kanske kan tänka sig en studie när ni får dricka kaffe, men en får koffeinfritt och den andra inte.
Just det.
Och ingen vet vem. Ja, och så är det ju. Men det vi vet idag är att kaffeintag gör inte att det är svårare att bli gravid.
Mm.
Men kommer det jättebra studier om 3-4 år som säger något annat, så
får vi anpassa oss efter någon.
Ja, du får ju ändra mig liksom. Ja.
Men jag tycker att, läkare och vårdpersonal i stort skulle, vi skulle vinna mycket på att intressera oss mer för kosten. För att jag känner ju själv att jag lär mig jättemycket av dig och så. Och vi har generellt sett ganska låg kunskap om kost och hur det påverkar oss. Och det är för att vi är mer intresserade av annat, tycker jag. Och det lämnar ett stort utrymme för alternativmedicinare att säga och liksom att det ska vara på det sättet. Och de är ju alltid så tvärsäkra om man inte är liksom medicinskolad där man har fått lära sig att evidens ska vara på det här sättet. Man får inte uttala sig så tvärsäkert, det kan vara så, det kan vara så. Utan de är så tvärsäkra alla de här kontorna, Lydia, eller hur? Det är det som du också känner. Liksom, såhär, de är så säkra på att det är farligt att göra på det här sättet eller att det är jättebra att äta de här grejerna. Men de blir liksom inte heller motsagda, för jag tycker inte att läkargruppen säger så mycket om kost. Alltså vissa gör ju det, diabetikerläkare såklart, och liksom inom vårdcentralsgebitet mer än vad vi gör, men inte pratar jag så mycket kost med mina patienter.
Nej, men det är ju, diabetes, där är det ju vedertaget att man kostar en del av behandlingen, och till viss del hjärt-kärlsjukdom och annat också. Men inom fertilitet och kvinnohälsa har det ju inte varit så.
Nej.
Och det har också blivit lite, vi som tycker att det är roligt att prata om, har också blivit rätt så motarbetade. Därför att man har sagt att men inte ska du prata om fertilitet och livsstilsfaktorer eller kost. Du ska ju inte skamma dina patienter.
Nej.
Men skammar jag en diabetiker om jag säger att nu skulle jag vilja att du åt mer fullkorn och mindre kanelbullar? Alltså, jag tycker ju inte det. Det beror på hur man lägger fram det.
Ja, och intresset för
kost, och intresset för kost och kvinnohälsa, för min del, kom ju från att patienterna ställde frågor till mig som jag inte kunde svara på.
Ja. Vi måste prata om det här mycket och ofta och svara på frågor som kommer från just vetenskapen.
Mm. Alltså,
eller svaren kommer från vetenskapen.
Mm.
Och vad vet vi, vad vet vi inte? Vad tror vi och vad gissar vi på?
Exakt.
Ja, men här har vi fått jättemycket bra svar. Tack
otroligt
snälla Rebecka.
Otroligt mycket bra svar. Mycket konkret.
Mycket konkret
som man kan ta med sig.
Tusen
så
tack
för idag. Och så...
Tack.
På återseende.
Ja, jag dyker upp igen.
Ja, det gör det.
Gumman i lådan.
Ja, det gör det. Tack Rebecka.
Hej då.
Hej då.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.